Fantastiskt, tack så mycket för den sången. Och få fint att få se er allihopa här idag, den här sommarsöndagen. Lite regnigt, men det behövs ju det också. Det blir perfekt, tack. Jag gör något så att jag lägger. Så, mitt namn är Julia Frid. Och för er som inte känner mig så är jag faktiskt uppväxt här på Uckre. Mina föräldrar heter Mikael och Margret Karlsson, så jag tror att ni känner kanske till det mer. Jag är gift sedan ett halvår tillbaka med Marcus, så därför heter jag inte längre Karlsson. Och till vardags så finns jag och min man till i Jönköping. Och där jobbar jag med en missionsorganisation som heter Testa Mission. Och det är en organisation som sänder ut ungdomar till Sydamerika och Östafrika för att där få testa på missionärslivet, alltså en helt annan kultur. Och vår bön och vår längtan på testamission är att vi ska få träna ungdomar in i den tjänsten som Gud har lagt på deras liv. Att de ska få hitta sina gåvor och den vägen som Gud har lagt på just deras liv. Och jag själv är mycket glad och tacksam att få finnas med i det här arbetet och få jobba vid sida av de här ungdomarna. Och jag jobbar som elevkoordinator och finns i Sverige, men leder dem via internet och på andra sätt då, eftersom att de är ute på andra kontinenter. Men jag själv åkte ut med testamission för 4 år sedan och jag var ute i Tanzania i 2 år faktiskt. Och där fick jag bland annat vara med och bygga upp en pingstförsamling ute i en liten by. Och det är många av er som sitter här som har varit med och bidragit med pengar för att det bygget skulle kunna gå igenom. Och det är verkligen en glädje att få se vad det har resulterat i. Jag och min man var senast där i februari och besökte församlingen och vännerna som vi har i Tanzania. Och Marcus fick förmånen att predika, vilket verkligen blev en succé. Det var till och med så att de hemskt gärna ville att vi skulle komma tillbaka under påsken så att Marcus kunde predika hela påskhelgen. Vilket var ju då bara 2 månader efter att vi hade varit där. Och vi var liksom så lite försiktigt att nej, men det är nog inte fullt möjligt. Men efter ett tag så accepterade de att okej, vi kanske inte kan komma tillbaka inom 2 månader igen. Så de accepterade det till slut. Men jag älskar att möta människor ifrån olika kulturer, sammanhang, och mötet med andra människor, det gör någonting med, man får nya perspektiv på sig själv, på människor och framförallt på Gud. Och det ger också livserfarenheter som jag aldrig hade kunnat tänka mig. Och det älskar jag verkligen. Och om vi bara zoomar ut ifrån det här rummet, om vi zoomar ut ifrån Uckre, så vet vi att runt om på vår jord just nu så finns det människor från olika länder, stammar med olika språk som just nu den här morgonen prisar samma Gud som vi prisar här på Uckre. Den levande Guden som har skapat himmel och jord och allt som finns där emellan. Och bara det fascinerar mig. Vi alla, vi är en enda stor familj oavsett bakgrund och var vi finns på vår jord. Och den här söndagsmorgonen så får vi påminnas om det, att vi alla den här morgonen ärar och prisar en och samma Gud. Att vi alla får komma inför Guds ansikte den här morgonen genom en och samma ande som vi har fått ta emot av Jesus Kristus. Och det är bara genom Guds nåd som jag får stå här idag och predika utifrån Guds ord. Och min bön är att det som jag förberett att det ska få bli till välsignelse och befrielse den här morgonen eller förmiddagen. Jag upplever att jag har fått ett ord på mitt hjärta och det utgår från en rubrik som jag har valt att använda som är Människa, vart är du? Och jag skulle vilja att vi går till dagens predikotext som vi hittar i 1 Mosebok kapitel 3, vers 1-10. Så har ni era biblar med er så kan ni få slå upp det. Jag läser det högt, ni kan även följa med på skärmen. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den som ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud själv med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Och hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herrens Guds ansikte i träden i lustgården. Men Herren Gud kallade mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom att jag är naken, och därför gömde jag mig. Jag tror att existentiella frågor ofta intresserar eller skrämmer oss människor, just för att det handlar om livets stora frågor. Frågor som handlar om människans ursprung, tillvaro och mål med sin livsvandring. Dessa frågor är ju ofta svåra att svara på, eftersom att det tillhör den kategorin där vi inte direkt kan se eller förstå vad det är eller vad det finns för svar. Det är abstrakta och svåra att svara på. Men de är väldigt viktiga för oss alla att just få ett svar på. Just för att det ger svar på den mest grundläggande frågan: varför finns jag till? Och när vi pratar om det här ämnet så finns det ju massa olika teorier som ger svar på eller som försöker förklara livets stora frågor. Det finns olika svar. Men Bibeln ger oss ett tydligt svar, att människan, liksom djuren och hela naturen, är skapad av Gud i ett speciellt syfte och leds av honom mot ett enda mål. Gud ville och han vill människan. I skapelseberättelsen som vi hittar i Första Moseboken, några verser de jag precis läste innan dem, så kan vi hitta den mest grundläggande bibliska förståelsen av människan och hennes mål. Och det är den treenige guden som säger: låt oss göra människor till vår avbild. Gud skapade alltså människan till sin avbild, och han skapade människan till gemenskap med honom själv. Alltså är människans törst och längtan efter Gud inte sekundär utan primär och en del av ursprungsnaturen. Det är naturligt för människan att söka Gud och leva i gemenskap med honom. Och det är onaturligt att leva som om Gud inte finns, i frånskildhet med honom. Och att inte acceptera eller säga ja till sin tillhörighet med Gud är att förneka sin innersta och sanna identitet. Människorna som vi kan läsa om i Bibeln, de beskrivs främst utifrån sin relation med Gud eller sitt förhållande med Gud. Antingen så beskrivs det utifrån sin tro och tillit till honom, eller sin likgiltighet, kanske sina öppna trots och uppror emot Gud. Ja, men Bibeln ser gudsrelationen som avgörande för människans möjlighet till att leva ett meningsfullt liv. Alltså så skulle man kunna säga att ett liv i frånskildhet med Gud eller inte i gemenskap med honom, det kan kallas meningslöst. Och som Guds avbild så har människan möjlighet att välja väg. Människan är ju inte programmerad till att följa sina instinkter, utan friheten, ja men det är människans utmärkande egenskap. Men friheten innebär också ansvar för det val som vi gör. Både inför oss själva, inför varandra, inför skapelsen, men framför allt inför Gud själv. Och vi läste precis att de två första människorna, Adam och Eva, de missbrukade sin frihet, denna friheten, då de ville bli som Gud själv. Och de gick emot vad Gud hade sagt. Och därigenom så kom synden in i världen. Och det står i Romarbrevet kapitel 5 att genom en enda människas fall Alltså genom Adams fall så har alla människor letts till fördömelse. Du och jag som sitter här idag, eller som är här idag, vi står inför liknande situation som Adam och Eva efter att de hade syndat. Vi lever i en värld där synden har fritt tillträde. Och Bibeln säger ju att alla människor har syndat genom Adams fall. Och vi saknar härligheten ifrån Gud. Jag vet att synd kan vara ett ord som kan kännas abstrakt eller svårt att identifiera vad det verkligen är. Men synd är helt enkelt det som skiljer oss från Gud. Alltså de handlingar som skiljer oss ifrån oss människor ifrån Gud. Vilket vi människor inte är skapta att leva, utan som jag konstaterade i början, att vi är skapta att leva i gemenskap med Gud och inte i frånskildhet. För då tappar vi vår innersta och sanna identitet och vårt mål med vår livsvandring. Djävulen däremot, han vill att vi ska leva i frånskildhet med Gud, och därför så lockar och förhärligar han synden för oss. Eva visste mycket väl vad Gud hade sagt. Att äter ni av den här frukten så kommer ni att dö. Men ormen hittar motargument och säger, visst kommer ni inte att dö. Utan ni kommer bli som Gud själv med kunskap om gott och ont. Och han får Eva att börja tvivla då han också slänger in en fråga. Har Gud verkligen sagt detta? Eva tvivlar och trädet ser ju så gott och härligt ut. Det var en fröjd för ögat. Och det ormen gör att han förhärligar och maskerar syndens konsekvenser. Ormen kommer in med lugn och Eva, hon avviker från sanningen. Hon avviker från Gud som bara kan vara sann. Och här kan vi lägga märke till ett karaktärsdrag av synden i vers 7. När Eva avviker från sanningen så leder det till att hon inte nöjer sig med det som Gud har skapat. Plötsligt så märker Eva att hon var naken och tog snabbt till sig fikonlöv för att själv dölja. Nakenheten, det var någonting som Gud hade skapat henne och Adam till att leva i. Men nu vill hon ta till något mer. Det räckte inte. Hon försöker fixa till det här på egen hand. När vi avviker från sanningen tar vi till egna knep. Och det vi egentligen säger är att det Gud ger eller gör inte är tillräckligt i sig självt. Och därför så försöker vi hitta de här fikonlöven för att dölja det som vi har gjort. Och det är det här som är det farliga med synden, att den kan se så god och lockande ut fast att vi kanske i våra hjärtan vet vad som är det rätta. Och syndens frukt, ja, den leder alltid till skam. Och därför när Adam hade ätit av äpplet, insåg dess konsekvenser och upptäckte att han var naken, så tog han ju snabbt till de här fikonlöven för att dölja att han var naken. Han tog till sina egna knep för att dölja. Och sedan så blev hans reaktion att gömma sig. Vi kan läsa ifrån vers 8 till 9 igen. Det står så här. Vid kvällsbrisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herrens Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av det i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Efter att han hade gömt sig så hörde de Gud vandra i lustgården. Det är inte rösten de hör från Gud först och främst, utan de kan höra hans närvaro. De hör ljudet av honom. De försöker alltså gömma sig från Guds närvaro. Men Guds första ord till den fallna människan är ord märkta av nåd. Han ställer en fråga till Adam. Vart är du? Det är inga ord av ilska eller fördömelse som man hör där, utan han ställer honom en fråga. Och just den här frågan ställer han för att hjälpa honom att komma fram. Gud leder Adam ut från sitt gömställe istället för att driva honom ut ifrån det. Och det är bara en röst, en enda röst som kan tränga in i hans gömma. Med just dessa ord, vart är du? Adams svar blir: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt. Eftersom jag var naken, därför gömde jag mig. Varför gömde Eva och Adam sig? Jo, just på grund av skuld och skam för vad de hade gjort. Konsekvenserna av vår synd idag, det är densamma för Eva och Adam. Nämligen skuld och skam. När vi idag tar fel vägar, fattar fel beslut som påverkar oss själva, andra och Gud på ett negativt sätt, så blir konsekvenserna att vi känner skam och skuld, och det leder oss till rädsla. Och rädslans första instinkt, ja, det är ju att gömma sig, inte synliggöra det som har hänt utan fly undan. Precis som Adam var rädd när han hörde Gud vandra omkring och han gömde sig. Adam, han visste att han hade gjort fel mot Gud, annars så skulle han inte ha gömt sig av rädsla när han hörde Gud komma. Och jag tror att detsamma gäller för oss. Vi vet ofta när vi har gjort fel. Och där har vi bara två val, två vägar, två olika vägar att gå. Antingen så gömmer vi oss, eller så går vi direkt till Gud och ber om förlåtelse. Men så länge som du gömmer dig så kommer, som sagt, som jag sa innan, djävulen att vara väldigt glad. För det är precis vad han vill. Han vill skilja dig längre och längre från Gud, vilket just skam och skuld gör. Och det är detta han gör i din rädsla. Där lockar han dig till att gömma dig istället för att komma fram i ärlighet till Gud. Och jag tror att det finns så många som sitter fast i sin egen rädsla, som blir sitt eget fängelse. Man blir slav under sin rädsla och den synd som man kanske en gång flydde ifrån. Det kan vara så att vi hör Gud tala genom predikningar, genom förbön eller på något annat sätt. Men av ren rädsla så väljer vi istället att vara kvar, sitta kvar på vårt gömställe. Och det gör mig så ledsen att se hur Guds barn gömmer sig av rädsla istället för att leva i den friheten som vi kallar det till. Jag vet det av egna och av andras erfarenheter. Och jag skulle vilja säga att det finns så många olika träd att gömma sig bakom. En yttre fasad som säger någonting om vad verkligheten egentligen är. Det kan vara kompisar, familj, kyrkan, en ledarposition, föräldrarnas tro. Speciellt här inne i kyrkan så tror jag att det finns en massa bra gömställen att faktiskt kunna gömma sig på. Jag tror att det finns många i våra församlingar runt om i Sverige som går till kyrkan för att man en gång fått ett riktigt möte med Gud. Man har verkligen fått möta Gud och det har fått blivit en relation som har skapat. Men ouppklarad synd har lagt sig mellan den levande relationen och tron som man hade med Gud. Och man känner att den sakta men säkert börjar försvinna. Och ju längre man går med det, ju längre in i sin gömma går man. Och det värsta är att man efter ett tag faktiskt börjar acceptera så som det har blivit. Innerst inne så kanske man längtar efter den första kärleken, det där mötet som man hade med Gud. Men just för att det är så svårt att ta sig ur det så blir vi bekväma med vad det har blivit. Och vi fortsätter att gå till kyrkan precis som vanligt, med kanske en yttre fasad. Men i vårt hjärta, inne i hjärtat, så känns det dött och det säger någonting helt annat än vad vi kanske visar. Det är så många som har blivit bekväma med en sådan situation. Men Gud, han vill att vi ska leva i en dynamisk och levande relation med honom, där vi känner glädje och frihet i relationen med honom. Där han får vara den levande källan av levande vatten som vi kan läsa om i Bibeln. Men det är bara vi själva som kan ändra på den situationen. Du och jag, vi behöver komma fram ur vår gömma. Gud är ju nära oss allihopa. Han lämnar ju aldrig vår sida. Men vi behöver ta steget fram till honom. Gud, han vet ju redan varje liten del av oss och han ser oss. Det finns ju inget gömställe där Gud inte kan se oss. Men han vill ju att vi ska komma fram av egen vilja. Han vill ha en dialog med oss, och därför så ställer han den här frågan: vart är du? Vad är det som har hänt? Berätta för mig. Gud vill att vi ska komma fram, och han vill ha att vi ska leva i frihet och gemenskap med honom och inte fly undan i skuld och skam. Men återigen så är det du som behöver ta steget och gensvara på Gud när du hör honom komma gåendes eller tala. Och du behöver faktiskt svara på hans fråga och berätta vad det är som har hänt. Du behöver visa dig för honom. Du behöver krypa fram ifrån ditt gömställe. Och vet ni vad? När vi väl har kommit fram ifrån vårt gömställe, svarar till Gud och står där inför honom, så står vi inte nakna av skuld och skam med små löv som vi själva har försökt fixa till och tagit åt oss själva för att dölja. Nej, några verser lite längre fram i vers 21 så står det så här: och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru, och han klädde dem. Gud, han slaktar det första djuret för att täcka människans synd och nakenhet. Han gjorde kläder åt Adam och Eva för att de inte skulle stå där i nakenheten och skam. Utan Gud täcker över med sin stora nåd, och han iklär dem. Och i Romarbrevet kapitel 5 som jag citerade innan, så står det ju, om jag läser hela det, liksom en enda fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Alltså genom en enda människa har vi lett till frikännande. Vi får idag iklä oss Kristus, där inte finns någon fördömelse. Vi är iklädda Kristus, och därför så behöver vi inte vara rädda. Gud, han var tvungen att slakta det första djuret för att täcka över Adam och Evas synd. Och han har slaktat ett offer en gång för alla. Jesus Kristus, vars blod renar oss ifrån vår synd. Så vi inte behöver stå i nakenhet av skam och skuld, utan vi kan iklä oss Kristus och leva i frihet med honom och inte gömma oss i skam och skuld. Jag själv levde i många år där jag hörde Gud ropa på mig. Men jag valde att inte svara. Jag valde istället att gå min egen väg och leva ett liv där jag inte inkluderade Gud. Utan där jag levde ett liv där jag snarare förstörde och kastade bort min relation med Gud. Jag flydde, gömde mig bakom masker och fasader, spelade olika spel för att på något sätt passa in i olika sammanhang. Men det kom till en punkt i mitt liv då jag inte kunde fortsätta att leva på det sättet. Jag hade under så många år hört Gud ropa på mig i mitt inre. Och jag ställdes här inför ett val. Antingen så fortsätter jag ett liv i olika spel och gömma mig. Eller så svarar jag på Guds rop, där jag får komma fram, där jag får komma hem. Och det här ledde mig in på en bibelskola, och det blev mitt gensvar på Guds rop, då jag fick komma fram ur min gömma. Och vet ni vad? Det var inte fördömelse jag mötte när jag mötte Jesus, utan ren kärlek. På samma sätt som den förlorade sonen sviker sin pappa, tar hans pengar, lever ett ovärdigt liv, men sedan väljer att komma tillbaka, så möter han sin pappa med utsträckta armar där han får bli omfamnad med kärlek. För han var förlorad men var nu funnen. Mina kära vänner, det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus. Och därför så behöver vi inte vara rädda. Utan kom fram till honom som ropar på dig: vart är du? Och gensvara på det. Fly inte undan. Och i Höga visan, andra kapitel, vers 14, så står det så här: du min duva i bergsklyftan, i klippsväggens gömsle, låt mig få se ditt ansikte, låt mig få höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte är skönt. Jag tror att Gud talar till just dig. Du känner det i ditt hjärta. Du hör hans rop. Du har fått den heliga anden in dig och han talar. Jag själv har ingen aning på vilket sätt, men du vet själv. Jag hörde länge Guds rop på mig innan jag valde att svara. Jag var rädd och gömde mig i min skam för vad jag hade gjort. Men jag är också ett vittne här idag på att vi inte behöver vara rädda. Att vi inte behöver vara kvar i vårt gömställe på grund av vad vi har gjort. För Gud, han iklär oss sin rättfärdighet. Och han kommer att iklä dig, Kristus, där det inte finns någon fördömelse. Gud, han var beredd att slakta det första djuret för Adam och Evas synd. Och han har gjort detsamma för dig den här dagen genom Jesus Kristus. Och Gud säger den här morgonen: du min duva, kom fram ur din gömsle. Jag vill höra dig. Jag skapade dig med ett syfte att leva i gemenskap med mig. Där du i ditt liv ska visa andra människor vem jag är. Och det liv som endast finns hos mig. Ett rikt liv. Det sanna livet. Men Gud, han drar ju oss inte fram, utan han ropar. Han säger: människa, vart är du? Och han säger till och med: Julia, vart är du? För han är en personlig Gud. Han säger: låt mig få se ditt ansikte. Jag vill återupprätta din själ. Men vi behöver ta steget. Jag behöver ta steget och du behöver ta steget fram till honom, visa dig för honom och gensvara på det som han säger till dig. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att vi får leva i din frihet. Du skapade oss med ett mål, med ett syfte, att vi skulle få leva i gemenskap med dig, och där vi också är skapta till din avbild, och där vi genom livet får vandra tillsammans med dig. Vi är inte utlämnade, vi står inte själva, utan vi får leva i gemenskap med dig. Och jag tackar dig för att du har kallat oss vid namn, Herre, och du vill att vi ska leva i en levande relation tillsammans med dig, där vi varje dag får förstå och höra vad du säger till våra liv. Låt dig, vi vill att du ska få vara den herden som leder oss. Att du ska få vara vår Herre i våra liv. Så Jesus, jag bara ber om frihet den här morgonen, den här dagen. Frihet i Jesu namn att få välja dig den här dagen och inte fly undan, inte gömma sig för dig. För vi vet att du inte kom till världen för att fördöma den, utan för att ge liv, ditt liv som är i överflöd, Herre. Så låt oss den här morgonen, den här förmiddagen, få känna den kärleken ifrån dig. Att vi är inte fördömda på grund av vad vi har gjort. Utan vi är rättfärdiggjorda genom ditt offer. Där du sände Jesus Kristus, Herre. Så låt oss få verkligen förstå det i våra hjärtan. Kom med befrielse, Herre. Kom med upprättelse och frihet i Jesu namn.